Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Charlotte och jag har haft förmånen att få intervjua henne när hon är hemma från sin mission i Sydsudan. Så vi har träffats på ett hotell i Stockholm. Hon berättar om en händelse, en olycka som har suttit kvar hos henne under alla år av en viss anledning, och den kommer vi in på alldeles strax. Alla där ute, var försiktiga och ha en trevlig lyssning. 13-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- Vi sitter nu på Hotel Continental i Stockholm.
Ja, det stämmer gott.
På ditt hotellrum.
Ja.
För du har, jag blev tipsad av dig som gäst i podden, av din dotter.
Ja, hon sa det. Och jag var i Sydsudan då och jobbar där just nu på FN-tjänst. Så då skrev hon till mig på sms och jag bara, va? Och nu är jag här.
Ja, nu är jag här. Men i Sydsudan så är du där i rollen som polis då?
Ja, det är. Mm. Jag jobbar som peacekeeper. Mm. Mitt första uppdrag som polis på mission.
Hur länge har du varit där nu?
Jag åkte dit den 7 juli förra året. Så den 7 juli i år avslutar jag och det har varit där ett år. Så jag får åka hem 4 gånger och andas lite frisk luft.
Och då när du är hemma och andas lite frisk luft så får du vara gäst i Snutsnack.
Ja.
Ja, men det är vi jätteglada för. Jag tror vi ska komma tillbaka till Sydsudan lite grann. Men jag tänkte börja med att fråga hur länge du har jobbat som polis?
Jag började polisskolan i Stockholm 91 i augusti. Mm. Så vad blir det? 27 år.
Ja. Fanns det i bakhuvudet som ung också att det var ett jobb som du skulle kunna tänka dig att jobba med?
Nej, jag skulle bli bagare. Jag och en kamrat. Och nu har hon också blivit polis.
Asså.
Men vi skulle bli bagare och sen skulle jag bli advokat.
Ja.
Men så slutade jag som polis.
Advokat och polis kan vi ju se lite likheter med. Vi pratar lagstiftning och sådär. Men bagare?
Ja, men jag tyckte ju om bakverk.
Fast det gör ju poliser också.
Ja, ja det är sant. Ja. Ja, men det tyckte jag var lite spännande.
Ja.
Men så blev det polis.
Man hör på din dialekt att du kanske inte är 08 från grunden.
Inte mycket.
Nej.
Men den är urgöteborsk, kan man säga så.
Ja, det kan man göra. Var från Göteborg kommer du?
Mitt inne i stan.
Ja.
Född, uppvuxen, mitt inne i Göteborg. Och sen gjorde jag en liten kort session utanför var jag i Mölndal i 20 år. Och nu är jag tillbaka i Göteborg.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Hur var det då att gå polisskolan i Stockholm?
Fantastiskt.
Var det?
Ja, det var det. Det var riktigt härligt var det.
Tyckte du om de åren på polisskolan?
Mm, gjorde jag. Och då var det ju sån här, då gick du 10 månader i Stockholm och du har gjort samma resa.
Mm.
10 månader och sen var det 1,5 års praktik. Och sen fick man tillbaka till polishögskolan i 6 månader och bara försöka bena ut det man varit med om i 1,5 år på praktik.
Just det.
Så det var härligt. Och det var härligt att vara i Stockholm.
Mm.
Och ja, så där trivdes jag.
Ja, men jag tyckte om det. Jag tyckte om det sättet att bli utbildad på. Först fick vi en teoretisk liksom grundbas. Mm. Och sen kom vi ut och kunde inte så mycket såklart eftersom vi bara hade teorin. Men sen, om man hade duktiga handledare så kunde man liksom ledas in i det där. Och sen när man kom tillbaka så kunde vi liksom rumla runt med alla våra erfarenheter.
Och vi kunde allt. Det var världsbäst. Allt kunde jag. Fast egentligen kunde jag inte så mycket. Men,
nej, så var det.
Min första tenta på polisskolan var jag och 2 till. Och vi hade pluggat. Vi kunde allt. SOK, socialkunskapen.
Mm. Den, körde du på den?
Körde. Vad var det? 60 var ju max. 32 skulle man ha för att vara godkänd. Får man säga det här högt?
Ja, ja.
Jag hade 16.
Ja.
Och när jag fick första, jag kommer ihåg första frågan. Den var så här, vad är demokratins dilemma? Du vet, jag kommer ju från den här skolan när man skulle kunna åtala allt sånt där. Ja. Mm. Demokratins dilemma, jag behövde tänka alltså. Det låter ju som, ja. Och så sträckte jag upp handen lite försiktigt och sa, ursäkta mig, men jag tror jag har fått fel prov. Det här kan inte vara sok som jag har läst.
Oh,
och så skrattade jag ju lite då. Så jag hade 16 poäng. Sen ja, fick jag göra omtenta och då, ja, då gick det ju bra.
Ja. Det är så roligt att du berättar det här, för jag hade också det som min första tenta.
Mm.
Och körde också på min sok.
Yes. Förlåt.
Ja. Men däremot kommer jag inte ihåg om vi hade den frågan, vad är demokratins dilemma? Den kommer jag inte ihåg.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag var så störsk, för jag tänkte så här, men det här har vi läst. Det här läste jag ju på gymnasiet.
Ja, statsskicket.
Ja, statsskicket. Det här kan ju jag. Men det kunde jag tydligen inte.
Nej. Men sen kunde vi.
Mm. Precis, sen fick vi läsa det en gång till. Men när du gick där på skolan och så, hade du några tankar kring vad inom polisen du ville jobba med, eller var det ordningen första steget? Visste du att det skulle bli så?
Ja, det var det. Det var bara ordningspolis.
Ja.
För mig, det fanns inget annat. Jag har aldrig funderat på om jag skulle bli narkotikaspanare eller utredare, utan jag skulle jobba i radiobil. Det fanns inget annat.
Det fanns inget annat?
Nej.
Varför var det det då som lockade så mycket?
För jag ville jaga tjuvar och banditer.
Ja, du ville bli sheriff.
Ja, och givetvis så ville jag ju hjälpa till och ställa till rätta också. Det sa jag ju på intervjun, precis som de flesta av oss har gjort då. Mm. Men nej, jag ville jaga buset helt enkelt.
Mm.
Och det har jag gjort i alla år. Jag har åkt radiobil i 20 år och nu har jag ju bytt. Jag är fortfarande i yttre tjänst och jobbar fortfarande treskift, men bilen har blivit lite större och området har blivit lite större.
Så du, ja, all heder till er poliser som sitter kvar i radiobilen. Mm. Alltså, jag måste säga det, det är all respekt.
Tack.
För det är ett väldigt krävande jobb. Dels är det krävande att överhuvudtaget jobba med människor. Då tänker jag inte bara på polisyrket, utan jag tänker kanske på sjuksköterskor eller andra som också. För människor är lite knepiga att ha att göra med, för att vi är komplexa varelser.
Mm.
Och sen är det så att jobbar man som polis så får man inte alltid ta hand om de lättaste personerna alla gånger.
Nej, och inte de lättaste situationerna heller.
Nej. Ska komma tillbaka till det du gör idag lite, för att det låter spännande på den missionen som du är på. Men jag tänkte först då luska lite vad det är för händelse som du har haft i din hårddisk som du tänkte berätta.
Ja, det är sedan långt tillbaka. Mm. Det är från 1999.
Okay.
Så det är långt tillbaka, men jag har burit det med mig under hela min polisiära tid.
Och när du säger burit det med dig, på vilket sätt har du burit den här historien med dig då?
Det var en trafikolycka. Min dotter var inte många år när det hände. Och den känslan när man har med barn och trafik och olyckor att göra.
Mm.
Och man har ett litet troll hemma, då påverkar det.
Mm.
Och det har jag haft med mig på varje trafikolycka jag har varit på efter det.
Så du menar att det här är en händelse som dyker upp så fort du åker på en trafikolycka?
Ja, det gör den. Mer eller mindre.
Hur fick ni det här jobbet då? Var är du när ni får det här jobbet?
Jag sitter i en radiobil tillsammans med min kollega och jag kör.
Mm.
Och så får vi ett larm om att det är några ungar med någon cykel som är på väg över ett övergångsställe och det har blivit något bråk där. Kan ni åka fram på det?
Mm.
Och vi har en framkörningstid på kanske en minut. Vi är precis i närheten, så det var ju skönt. Tänkte jag, men det där löser vi på en liten stund bara.
Mm.
Och det var i slutet på vårt dagpass. Och så kommer vi fram och ja, jo, det är ju ungdomar där, men det är barn och ungdomar. Och det finns ingen cykel och de har inte varit på väg över någon gata, utan det är i mars månad, det är snöglopp, det är halt och det är en bil som har fått sladd och kört rätt in i en liten drös med skolbarn som är på väg hem ifrån skolan.
Oj.
Mm. Och jag kör upp bilen och ställer mig mitt på trottoaren som är. Och så jag kastar mig ur på ena sidan och kollegan på andra sidan och springer fram till en liten pojk som skriker då för han har så ont. Och ja, gör vad vi kan där för honom. I bara några korta sekunder så ropar de på mig att det är när borta han är värre skadad. Mm. Så att jag tar mig dit då och där ligger den här pojken. Och han är medvetslös. Och jag har den här stora skinnpajen på mig som man har då på vintern. Mm. Och det vita kopplet.
Mm, just det.
Så jag tar av mig utrustningen där. Och av med jackan och så på med bältet igen. Och så tar jag min jacka och lägger den över hans ben. För han har nämligen inga byxor på sig. Aha. För bilen som har kört på honom har smällen har varit så hård. Så han har flugit ur byxorna. Han har flugit ur sina skor. Oj. Och han har på sig en tjock jacka. Och så har han en klubba i munnen. Och jag får inte ut den klubban. Jag ska ju lägga honom i framstupa sidoläge då såklart. Och fria luftvägarna. För det har jag ju lärt mig någon gång att man ska göra.
Mm.
Men jag får inte ut klubban i munnen för han krampar ju då.
Mm.
Så tar jag på mig mina handskar. För det har jag också lärt mig, du vet det här invanda mönstret. Så lägger en hand under hans kind för jag vill inte att han ska frysa emot marken som är snögloppig och sådär. Konstigt huvud. Och så min jacka då över hans ben. Och så försöker jag värma honom med min kropp och blåskjortan och alltihop det här. Ja.
Mm.
Och sen så är det ju folk runt omkring. Och den här stackars föraren, han går ju där. Han vet ju inte var han ska ta vägen.
Han har fått sladd och...
Ja, han har fått sladd i backen här på väg till jobbet. Och ja.
Okej.
Så jag pekar på en dam med hela handen så där så du vet. Du tar hand om honom tills det kommer en polis och tar över. Ja, och sen återgår jag ju till den här pojken. Mm. Och jag är ju chockad själv i det här kaoset som är då klasskamraterna som står runt omkring och så.
Mm.
Och de säger hans namn. Och jag viskar hans namn i hans öra där och försöker värma honom. Och snart kommer du hem till mamma och pappa och jag höll på med det. Sen kommer ambulansen. Känns som en evighet fast det går ju ganska fort såklart. Och så tittar jag på dem med sådana tom blick. Jag ser mig själv när jag sitter där. Som jag står liksom vid sidan om.
Mm.
Och så frågar jag, vad ska jag göra? Ja, fortsätt med det du håller på med. Alltså, bara prata lugnt med honom då.
Mm. Ja, var han fortfarande medvetslös?
Ja, han var medvetslös hela tiden.
Mm.
Och helt trasig var han i ansiktet och i huvudet. Så att jag satt med min lilla hand där under hans huvud. Det var mer, ja... Jag ville inte att han skulle frysa, du förstår.
Mm.
Men iväg med honom i ambulansen där. Och sen så ja, dirigerade vi ju trafik. Och så kom kollegor och löste av oss. Och så pratade jag, innan vi åkte iväg då, så pratade jag med han som hade kört bilen. Då, och han mådde ju inte bra såklart. Han var nykter och så. Han har fått sladd helt enkelt. Så det var inget brott mod. Han var ju förtvivlad såklart. Och sen åkte vi in till stationen och så skulle vi avrapportera. Och då är ju det här, då ska det skrivas och det kommer 1000 frågor.
Mm.
Och så kom det in en till mig och så sa han så här, du, vad hette den där pojken du satt med? Och vad gör jag? Det kan väl inte jag veta, säger jag. Hur ska jag veta det? Han kunde inte prata. Otrevlig var jag också.
Mm.
Fast det visste jag vad han hette, men jag hade glömt av det. Jag hade sagt hans namn, ja, jag vet inte hur många gånger. 20-30 gånger kanske.
Men nu plötsligt så kom du inte ihåg det?
Nej, kom inte ihåg det alls. Jättekonstigt. Och kollegan som jag åkte med, han hade ju en son i samma ålder.
Mm.
Så det var ju lite känsligt för honom också. Han kämpar ju på med den andra pojken då.
Just det.
Och sen, ja, så skrev vi. Och så, ja, vad gjorde vi sen? Sen skrev vi ännu mer och sen gick vi hem.
Mm. Som man gör då?
Ja, som man gör. Och så hem till familjen och då var klockan ganska mycket. Det blev ju väldigt mycket skrivande så det vart ju övertid då. Och så hem till trollungen där. Och då kom tårarna. Hon sov så gott och då kom tårarna på mig. Men det var ju reaktionen helt enkelt på vad som hade hänt.
Mm.
Och sen hade jag inte mer med det här att göra. Sen gick det 2 år.
Så det var egentligen avklarat då. Du hade avrapporterat och du hade också kommit till någon form av chock här då, om du glömmer namn och men du är ändå så pass fokuserad när du kommer in på stationen, så kan du ändå sköta de här praktiska bitarna.
Ja,
och skriva och göra sån trafik.
Det är ju yrkesrollen, det är ju enkelt då. Ja, eller vad man ska säga. Det är ju bara att, vad har jag sett, vad har jag hört, vad kände jag, vad lärde jag, vad, ja.
Men sen kom arbetspasset i kapp lite då när du kommer hem till din dotter. Och
I lugnet, i tystnaden.
Mm.
Då kom det i kapp. För då hade jag ju ett litet troll hemma då som också går, eller skulle börja gå till och från skolan, så det är klart att det känns ju.
Skillnaden där, om du hade kommit hem och du inte hade varit mamma. Hur tror du, hade det varit någon skillnad då att komma hem och sova? Mycket påverkar det här oss att vi får barn, att
det påverkar.
Skapat ett nytt liv.
Ja, det påverkade mig oerhört mycket före och efter jag blev förälder, måste jag säga. Innan jag blev förälder så tyckte jag att vi kunde gå ut med kamraterna och det är väl bara att lämna till dag mamma eller barnvakt eller så. Men sen när man blir förälder själv så är det inte så självklart, och vill jag inte lämna bort det dyrbaraste man har. Så bara för att man ska gå ut och roa sig, det är självklart, har vi gjort det många gånger också, men nej, det blir lite speciellt.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Men jag avbröt dig där. Du berättade att det hände någonting sen efter 2 år. Du sa att ni hade avrapporterat och du hade kommit hem och du släppte också lite tårar här när du insåg att det här skulle kunna hända också dina nära och kära. Men sen går det 2 år och vad händer då?
Jag jobbar ju på precis som vanligt i yttre tjänst, så det är ju inget, och har flera trafikolyckor och massa andra ärenden som man åker på, så är det ju. Det är ju världens bästa jobb ändå, trots allt. Så efter 2 år så kommer det en kollega och säger att jag har någon som hemskt gärna skulle vilja träffa dig. För jag trodde ju att den här pojken, han skulle aldrig överleva. Det var jag helt övertygad om, han kommer aldrig överleva detta. Men in på stationen så kommer det en mamma, en skötare och den här pojken. Då har han precis lärt sig att gå igen. Han har tappat synen på ena ögat. Han har svårt med talet, men han har lärt sig att komma tillbaka till livet. Och de hade med sig alla pärmar med allt som har skrivits om den här olyckan, alla hans sjukdomsbild, hans rehabilitering, allt sånt här var ju permvis. Och jag fick berätta det jag ville om händelsen. Och sen så ställde de frågor till mig. Vad var hans skor någonstans? Vad tog byxorna vägen? De hängde ju över ett träd och för smällen hade varit så hård. Och
så hans byxor hade alltså flugit av och upp i ett träd?
Ja, byxorna och skorna. För han hade ju slått som en volt och hade byxorna och skorna åkt av. Det är så overkligt. Varför? Jag tänkte, varför har han inga byxor? Varför har han tagit av sig byxorna? Är han i chock? Det kan han ju inte vara eftersom han är medvetslös.
Just det.
Så att det var sådär jättemycket frågetecken. Så fick man lägga lite pussel då.
Just det.
Och de hade ju jättemycket frågor, för de hade ju inte fått några svar. Och nu när han kommer så får liksom och visar och att han pratar ju sådär. Inte jättebra, men han fått tillbaka talet i alla fall. För han hade ju jättesvåra hjärnskador då. Så då kunde jag svara på deras frågor som de hade undrat över. Och det var fantastiskt god känsla. Det var ingen lång, vi satt kanske i 40 minuter. Men det var en härlig känsla att få träffa dem och de fick träffa mig.
Vi har pratat lite om det i Snutsnack, att många gånger som polis så åker du på ett jobb och sen avrapporterar du det. Och sen så får du aldrig reda på vad som hände med de här människorna. Någonsin. Men nu berättar du en historia där du får det. Och du säger också, du beskriver att det var en fantastisk känsla. Varför var det en fantastisk känsla för?
För det blev som ett avslut. Jag behövde inga frågetecken, och de frågetecken som jag hade om honom, jag trodde ju inte han var vid liv.
Nej.
Men det var han. Mm. Och han hade ett liv. Och hans familj var där. Och ja, det var... Det kändes skönt, det kändes lugnt, det kändes tryggt på något vis. Och jag hade fått... Det jag gjorde, gjorde lite skillnad.
Mm.
Och det var... Det var en god känsla, var det. Och sen när vi skulle åka därifrån, eller de skulle åka därifrån, så frågade de lite försynt om man fick åka polisbilen. Då. Och det fick han. Och nu är det här preskriberat, för man får ju inte göra på det viset. Men vi körde faktiskt med siren och blåljus in på hans gata, för det ville han.
Ja, perfekt.
Så det bjöd vi på.
Mm. Det bjöd ni på. Mm. Du nämner här att du kände att det du gjorde... gjorde lite skillnad.
Mm.
Kände att du gjorde, gjorde lite skillnad. Är det viktigt för dig att känna att du kan göra skillnad?
Ja, det är det. Och det behöver inte vara några stora omvälvande saker, utan det, det kan faktiskt vara det här klassiska, hjälpa någon över gatan. Mm. Man kan skratta åt det, men det känns gott i bröstet. Eller någon som bara vinkar glatt åt dem på gatan och inte ger en fingret. Då har man gjort skillnad för någon. Man skapar trygghet för någon. Man har gett någon glädje. Sen är det många som är förbannade på polisen också, såklart.
Mm.
Och kanske på mig med. Det har nog funnits en och annan, tror jag.
Mm.
Men man ringer till polisen för att man vill ha hjälp.
Mm.
Och då kommer vi. I de allra flesta fall så gör vi faktiskt det. Mm. Och i de allra flesta fall så kan vi hjälpa till på något vis.
Just det.
Och det är en tillfredsställelse.
Hur har det varit att jobba som tjej i ett yrke där det har kommit fler tjejer in i yrket, men då 91 så var det fortfarande, var ni i en större minoritet än nu. Hur var det att komma in i det yrket som ung tjej då 91? Hur har du blivit behandlad?
Jag kom till Mölndal som då var en egen polismyndighet. Nu är vi ju en stor myndighet. Nu är vi ju Region Väst istället då. Och hamnade i ett turlag på ordningen där det var mest män, såklart.
Mm.
Men jag fick en kvinnlig handledare som hade jobbat i 6-7 år, tror jag, som polis. Och jag blev så väl omhändertagen i mitt turlag. Och jag var bara 22 år när jag blev polis. Så det var ju... Ja, det var ju den lilla gumman där som man skulle styra upp, så att det blev folk utav mig med då.
Mm.
Så jag har aldrig känt egentligen att det har varit jobbigt.
Nej.
Det var möjligtvis när jag körde utryckningsförarutbildningen då, när jag fick en handpåläggning där på låret. Och ja, du vet väl att tjejer, de kan inte köra bil. För vi har kört dockvagn när vi var små, va? Och killar, de lekte ju med bilar, så att det funkar. Det var alltså, lite
sådär... Du fick en sån klass,
ja,
en riktig klassiker. Alltså.
Ja.
Men är det den enda egentligen som under alla de här åren att jag fick fått en sån?
Nej, det har väl kommit fler. Så. Ja. Men på något vis, det är rått, men det är hjärtligt.
Mm.
Och... Sen har man ju faktiskt lite egenansvar också. Eller jag anser att jag har lite egenansvar.
Mm.
Om jag känner att någon är orättvis eller dum, då får man säga till.
Mm.
Och jag har haft den förmågan att faktiskt säga till. Så att det är jag tacksam för att jag har vågat. Sen är det klart att någon gång emellanåt så har jag väl inte sagt något. Men då har det fått passera.
Mm.
Så nej, jag har haft det bra.
Är tjejer och killar lika bra skapta att jobba som poliser, tycker du?
Ja, det är klart att vi är. Självklart.
Ja.
Och det bästa teamet, tycker jag, det är när man och kvinna jobbar tillsammans.
Mm.
Det är det bästa patrullparet.
Mm.
För vi har så mycket olikheter och ändå likheter, så vi hjälper och stöttar varandra.
Mm.
Så det tycker jag är den bästa kombinationen. Det är en man och en kvinna.
Mm.
Så gör vi jobbet tillsammans. Mm.
Så det här händelsen då med den här trafikolyckan och den här lilla pojken som du tog hand om. Det är någonting som kommer upp när du åker på trafikolyckor än idag då?
Mm. Det finns.
Mm. Jag kan tänka mig att du kanske har varit på, alltså, citattecken, värre olyckor än den här. Och kanske också olyckor som har, där man har varit mindre skadad också.
Ja, absolut. Men den här är med på något vis.
Mm, jag förstår.
Och det kanske är för att jag just fick det avslutet då?
Ja, jag kan tänka det också. Och jag kan tänka också det som du nämnde innan, att du var också inne kanske i en känslig period där du var mamma och, mm. och det blev en känslig period i och med att pojken då kanske var ungefär samma ålder som din dotter. Mm. Och det är ju där vi blir lite sårbara som yrkesmän då mm. kanske, att man möter de här vad ska man säga, molnen som man inte vet finns riktigt grann. Mm. Man inte vet finns, va? Mm.
Som bara känns.
Som bara känns, ja. Men sen har du jobbat, fortsatt att jobba på ordningen och mm. alltid varit ute och knegat och gjort nätter. Och, mm. Tycker inte jobbigt att göra mycket, att göra nattpass? Alltså.
Nej, jag gör gärna nattpass.
Du gör det?
Ja.
Gud vad härligt att det finns dels, människor som tycker om det.
Ja, dels så är det inte så många chefer i huset på nattpassen.
Nej, det är klart, det är ju alltid en fördel.
Ja. Sen så, det händer mycket på nattpassen.
Mm.
Och jag har inga problem att sova.
Nej.
På dagpassen eller på dagarna och ja, har min sömn. Ja. Så jag trivs med att jobba skift.
Mm.
Jag kan inte bara göra nattpass, då blir jag ju tokig. Men,
nej, precis. Nej. Men jag kände att jag gjorde mycket nattpass under en tid och framåt, vi gjorde framåt. Man jobbar mot 7 och där vid 4-5 så var jag tyckte jag det var tungt.
Alltså. Spöktimmen.
Ja, är det spöktimmen? Mm. Ja. Det var slitsamt. Men sen har du alltså sökt dig ner till Sydsudan där du jobbar.
Mm.
Hur kom du på den idén?
Jag har velat göra utlandstjänst ganska många år.
Mm.
Men det har inte passat i tillvaron och i livet i övrigt. Och man kan inte bara göra som man själv vill jämt.
Nej.
Då man får ta lite hänsyn då.
För om vi berättar för lyssnarna så finns det alltså tjänster man kan söka som polis i utlandstjänst och kallas för mission.
Ja, så här är det. Man söker utlandstjänst.
Mm.
På utlandssektionen för att man vill ha en mission. Man söker inte Sydsudan eller Mali eller Kosovo utan man söker utlandstjänst.
Mm.
Och sen så tittar de på NOA då på ja, vad de vill ha för folk. Och så får du göra intervjuer och så får du gå en utbildning. Och sen bestämmer de i Stockholm var någonstans de ska skicka dig. Och så får du ett erbjudande då och mitt erbjudande blev Sydsudan. Och jag har aldrig varit på utlandstjänst. Så tänkte jag, men Sydsudan, det är ju ett spännande land. 2011 föddes det landet. Mm. Och det är lite kaos och lite krig och så.
Hur mycket visste du om Sydsudan? När
absolut du fick... ingenting.
Det var så här.
Mm. Absolut ingenting.
Men idag kan du desto mer?
Idag har jag lärt mig betydligt mer om hur många stammar de har och vad de har för statsskick och vad de har i ett fantastiskt rikt land. De
kan har... du någonting om deras demokratiska dilemma?
Ja, det kan man väl säga. De har ingen demokrati. Ska vi börja där?
Just det. Ja.
Ja. Så att det har jag ju fått plugga på innan jag åkte ner.
Mm. Fick du då utbildningen innan du åkte ner? En speciell utbildning innan du åkte ner? Ja. Vad bestod den av då?
Det är 2 veckors... ja, teori blandat med praktik kan man väl säga. Och praktiken det är övningar. Olika scenarion som de redovisar för oss då. Som man får spela med i.
Mm.
Och det är väldigt många som har varit på utlandstjänst. Som är med i de här utbildningarna och har hjälpt till att sätta ihop det.
Mm.
Och så kommer det folk från kollegor från andra länder. Och går samma utbildning. Så hela utbildningen i 14 dagar är på engelska.
Okay.
Så att det är bra övning eller om man ska säga.
Mm, mm.
Så att där går vi igenom då lagstiftning och för FN och vad de har för organisation och struktur.
Och vad är svenska polisens uppgift i Sydsudan? Vad är ni satta att göra när ni kommer ner dit? Vad...
Vi jobbar ut efter det mandatet som FN har i Sydsudan och det är i första hand då att skydda civila. Protection of civilians kallas det för.
Mm.
Och därför åker vi ner då som peacekeepers. Och just nu så är vi 18 stycken svenskar i Sydsudan som jobbar. Och det vi gör när vi kommer, först när man kommer ner så går du en grundutbildning där också.
Mm.
Och det gör man i huvudstaden, Juba. Och sen får du reda på din redeployment. Och det innebär då att du får reda på var i Sydsudan du ska vara.
Just det.
För det vet vi inte heller när vi åker ner. Vi vet inte vad vi har för arbetsuppgifter och vi vet inte var vi ska vara. Men jag har hamnat i huvudstaden och där har de ett stort läger då. Och i det lägret så bor det flyktingar. Och de är väl ungefär 45 till 50 000 i det lägret.
Oj.
Sen finns det läger på andra ställen runt om i Sydsudan då.
Och varifrån framförallt kommer de här flyktingarna?
Det är Nuer. I Sydsudan så finns det 64 stammar.
Mm.
De två största det är Nuer och Dinka. Och presidenten han tillhör Dinka-folket och vicepresidenten tillhör Nuer. Och det är Nuer och Dinka som slåss.
Mm.
Och därför är det Nuer som har sökt sig till de här flyktinglägren i första hand. Och där är de och då får de skydd av FN och de får mat och de får sjukvård och de får tak över huvudet och det är som små skjul. Mm. Shelters kallas det ju för då.
Just det.
Och där lever de och där har de sitt samhälle och där har de sina skolor och där har de sina små affärer och ja, det är en helt ny värld. Det är precis som man sitter på TV och tittar och det är bara det att där upplever jag dofterna, synintrycken, den dåliga luften, bristen på allt.
Du kommer då ner från Göteborg och du åker ner till Sydsudan och du har berättat för oss om vikten av att göra skillnad.
Mm.
Tycker att det känner du att du gör skillnad även när du är i Sydsudan?
Handen på hjärtat så känner jag att jag gör mitt lilla i det stora.
Mm.
Jag personligen gör ingen större skillnad. Jag hjälper till och lyfter skottkärror eller plåstrar om någon eller hjälper någon att bära något. Men bara att jag är där i den här blåa kepsen i uniformen kanske det kan förändra synen hos någon.
Mm.
Speciellt då vi inte så många kvinnor som jobbar utan det är ju majoritet män även där då.
Mm.
Men kvinnorna som är i Sydsudan, det är de som, det är i alla fall det som jag har upplevt och det jag har sett. Jag kan ju inte säga att det är generellt för alla då, men det är kvinnorna som jobbar. Det är kvinnorna som sköter hushållet, tar hand om barnen, föder barnen, lagar maten, hämtar veden som de bär. Det är ju 50-60 kilo som de bär på sina huvuden. Alltså det är helt otroligt.
Mm.
Om man skulle släppa fram kvinnorna lite och stärka deras roll och de skulle våga ta ett kliv upp och faktiskt ta hand lite om makten där.
Mm.
Så jag är helt övertygad om att det landet om flera år förvisso. Men att det skulle gå bättre för det landet.
Mm.
Och vi är kvinnor som jobbar där nere så kanske vi kan göra lite skillnad genom att stötta.
Mm.
Så i det stora så kan jag göra det lilla.
Just det.
Mm.
Och,
det låter är väl, det klokt?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det. Och det är väl så med mycket att det stora börjar med det lilla också. Att man måste börja någonstans. Jag tycker absolut att det låter klokt. Men när du är där nere då, vi brukar alltid runda av Snutsnack med lite underhållning. Avbryta verkligheten.
Mm.
Hur bor du? Sitter du där? Kan du koppla upp dig på något wifi och titta på Netflix eller någonting? Och lämna den bittra verkligheten och flyga ut i...
Jag bor i lyx.
Det gör det,
jag gör faktiskt det. För jag har rinnande vatten och jag har el och jag har luftkonditionering.
Mm.
Och jag bor i ett litet hus.
Mm.
Och jag kan koppla upp mig på Netflix.
Mm.
När täckningen vill och när strömmen finns.
Mm.
Och jag kan lyssna på Snutsnack ibland så laggar det lite, men det funkar. Så.
Underbart.
Men det här vet jag inte om jag vågar lyssna på det här programmet. Men
ja,
vi får väl se.
Det hoppas jag verkligen.
Mm.
Jag tycker att det är en bra avrundning att tipsa om att lyssna på Snutsnack. Stort tack Charlotte att jag fick hugga dig här i ditt stopp i Sverige innan du ska ner till Sydsudan igen. Och jag tror att jag och många lyssnare med mig får googla Sydsudan lite grann.
Ja, gör så. Tack själv.
Tack så jättemycket. Mm. stort tack för att du har lyssnat på podden Snutsnack. Snutsnack finns på Facebook under namnet Snutsnack. Och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn. Ha det jättebra till nästa vecka, så hörs vi.
Starta vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.